Tack så mycket. Kul. Kul det här ska bli. Det ska bli spännande att höra vad som kommer ut här nu. Ja, man, för mig funkar det i alla fall så att man börjar skriva någonting och sen så läser man det nästa dag och säger så bara, oj, det här var inget bra. Och så får man ändå med sig kontentan och så skriver man om det. Och så tänker man att men nu känns det bra. Och sen så nästa dag så läser man och bara, oj då, men det här var jätterörigt. Så det, vi får se vad det blir helt enkelt. Det blir lite nytt varje gång man kör liksom. Men temat på konferensen till att börja med är det måste finnas mer. Mer. Och jag tänkte bara på något sätt fylla i er som inte är med på konferensen och om vad vi menar med det. Och igår hade vi Daniel Tovalsson här som hade den första predikan. Och han gav en jättebra innebörd av vad det här betyder. Men också vad det inte betyder. Och jag hittade lite, hans kontenta hittade jag lite grann i Saltaren. Som jag tycker är väldigt, jag läser Saltaren mycket på senaste. Och tycker att där hittar man väldigt, väldigt mycket ärlighet. Och det är lite det som jag tror är våran tanke med det här ordet, att det är liksom ett ärligt rop på mer. Och en bra bild som vi får från Bibeln också är det här med ljus och mörker. Så ta med den här bilden av ljus och mörker när vi tänker på mer. Och även lite senare i den här predikan så kommer vi också prata om ljus och mörker. Så. Men lyssna på detta. Och nyckelordet här, som i många psalmer så är nyckelordet men. Att det vänder liksom. Så lyssna på hur vändningen är. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag var i nöd och förtvivlan. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de enkla. Jag var i nöd och han frälste mig. Vänd om till din ro, min själ, för Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Så jag tror att nyckeln, det som vi försöker uttrycka med mer, det är som Daniel uttryckte igår, att välja att gå ödmjukhetens väg och att dö bort från sig själv. Och det är lite det som jag tror att vi vill förmedla med det. Liksom, att mer är att ställa sig hos Gud och säga att Gud, jag behöver hjälp. Det är vad mer betyder. Och det är också såklart att tro på att det finns mer. Att det finns hjälp att få hos Gud och att det finns vägledning att få hos Gud. Så jag ska läsa ett annat bibelord som har varit med mig mycket på senaste. Och det här är från Efesebrevet. Och det här är en bön. Så jag tänker att jag läser den som en bön över oss. Det står så här. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så det här är alltså hoppet om mer. När Jesus kommer så sa han att Guds rike är här. Guds rike är inom räckhåll, alltså det är nära. Och här skriver Paulus att han ber att vi ska få upp våra hjärtans ögon. Att våra ögon ska öppnas för att det är så. Alltså det som är mer, det är tillgängligt. Det har redan blivit tillgängligt och det var det som kom med Jesus. Ljuset är redan här. Och Paulus ber att vi ska förstå hoppet. Att vi ska förstå arvet. Att vi ska förstå den skatten. Och att vi ska förstå, som han säger, hans makt i oss som tror. Att vi ska förstå att den redan finns där. Att Guds makt är här och den kraften som kommer från det. Är du med? Så hur gör vi det här? Hur förstår vi det här? Hur kommer man dit? Det är lite det vi ska prata om idag. Alltså vägen till att förstå det här bättre. Så vänd dig till din granne och hälsa och säg hej. Och berätta vad du heter. Gärna till någon som du inte känner. Och så kan du fråga varandra. Vad kan vi veta om Gud? Fråga din granne det. Vad kan vi veta om Gud? Och hur får vi veta det? Hur kan vi vara säkra? Och bryt. Gött. Vad kan vi veta om Gud? Hur lär vi känna Gud? Om vi börjar där. Hur lär vi känna Gud? Hur lär vi känna någon överhuvudtaget? Första gången man möter någon så hälsar man och säger man sitt namn. Eller så kanske man inte gör det. Man kanske bara ser varandra på håll. Och så gör man en snabb bedömning. Man tittar och ser man, okej, de har de här kläderna på sig. Det här humöret, det här ansiktsuttrycket. De är på det här stället. Och så gör man en bedömning och ni vet, man kategoriserar liksom. Det tror jag att vi alla gör på ett eller annat sätt. Och det, jag tror inte att det behöver vara något problem. Problemet däremot kan komma om man bestämmer sig för att det är så. Att man inte är öppen för att det är annorlunda än vad man redan har bestämt sig för. Så om du möter en ny person så är det smartaste du kan göra att låta dem uttrycka sig själva. Över tid helst, om det är möjligt. Man pratar med någon, man får lära känna dem och man får se helt enkelt. Alltså det får komma fram med tiden. Men att man inte liksom bygger upp en egen bild av hur andra de är. Och så tror jag att det är med Gud också. Att om vi ska lära känna Gud, om vi ska få veta någonting om Gud, då måste vi låta honom berätta det för oss. Och i Bibeln så pratas det om hur Gud berättar det för oss. Jag ska läsa från Johannesevangeliet, första kapitlet. Där står det så här, och nyckelordet här är då ordet. För jag tror att när Gud uppenbarar sig för oss, då är det som att han berättar om sig själv. Och i Bibeln så är det liksom, det beskrivs som att Gud ger oss sitt ord, eller Gud ger sitt ord. Så det står så här att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så det beskrivs alltså som att vi är i ett mörker. Och då kommer det här ljuset ner, som är Guds ord. Och Guds ord lyser upp tillvaron. Och det är så vi får veta någonting om Gud. Som var från början och som är nu. Det är så Gud berättar för oss hur han är. Alltså, vi vet ingenting om Gud. Vi är i ett slags mörker. Och så kommer det här ljuset och visar eller berättar för oss hur den Gud är och vem Gud är. Jag tänker att man kan, det här ljuset i mörkret kan också vara alltså, i den här dödsångesten som vi läste i Saltaren. Att det är ett mörker runt omkring oss. Vi vet inte vägen framåt. Och då kommer Guds ord som ett ljus och kan vägleda. Och det är alltså Gud som ger sitt ord. Och det ordet som vi läser, det var hos Gud. Det vill säga, lite senare i den här texten står det också så här. Att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns famn han har gjort honom känd. Det vill säga, Gud är osynlig. Gud finns i ett slags... jag vet inte, en dimension eller jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, som vi inte ser. Ingen har sett Gud, utan Gud måste visa sig för oss. Gud måste göra sig känd. Och det gör han, som sagt, då, genom sitt ord. Och min poäng med att betona det här är att det kommer från Gud. På samma sätt som om jag ska lära känna någon, en ny person, att jag måste lyssna på dem, att jag måste få umgås med dem för att kunna lära känna dem. Så måste jag också göra med Gud. Det måste få komma från Gud. Han måste få berätta vem han är för oss. Vi kan inte komma med en förutbestämd bild av vem han är som vi redan tänker och tvinga in honom i det. Liksom. Utan vi måste komma till honom för att få höra vad han säger. Så det är Guds ord. Och det ordet är människornas lys, ljus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Sen står det också så här i Johannes, i samma stycke här. För det här ordet är Jesus Kristus. Det är framför allt så som Gud visar sig för oss. Och det står så här att han var i världen, ljuset var i världen, livet var i världen, Guds ord var i världen, Jesus var i världen. Och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Så det här är den andra delen som jag vill visa för er. Det är att ordet kommer från Gud. En liknelse för det i Bibeln är att Gud är som en såningsman som kastar frön. Och att fröna är Guds ord. Så Gud är uppe i himlen och kastar ner sitt ord på jorden. Men det är upp till oss att ta emot dem eller inte. Och tydligen så kan vi välja att inte ta emot dem. Han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så om vi tar emot Guds ord, då kan det planteras i oss och bli det här ljuset och det här livet. Och jag läser ett tillställe. Det här är ett tema som finns ganska mycket i Bibeln. Men jag vill läsa ett bra ord om det här. Från första Petrusbrevet. Ni är ju födda på nytt. Inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Alltså, vi är födda på nytt genom Guds ord, om vi tar emot det. Och det här tänker jag är vägen till mer. Så gör vi för mer. Vi lyssnar på vad Gud har att säga. Vi lyssnar på Guds ord. Och vi tar emot det. Är ni med? Så hur mer? Vi lyssnar och tar emot. Kan ni säga så? Lyssna och ta emot. Vad duktiga ni är. Jo, så här då. Jag vill ge er en praktisk väg i det här, och det här är det temat som jag blev som vi valde liksom för predikan, som jag inte har berättat för er än, utan nu ska ni få höra temat. Temat är Bibel och bön. Vad skrattar han åt? Temat är Bibel och bön. Och anledningen till att jag vill ta hela den här grejen från början, det är att om man säger Bibel och bön, så tänker vissa att ja, men det har jag koll på. Andra tänker att det där låter tråkigt. Men jag vill börja så här, för att ta det för, alltså försöka förklara vad det är för något liksom. Guds ord är alltså Bibeln då, och bönen är det här att det blir verkligt. Och jag har fått ett citat från jag hade en andlig mentor för ett tag sedan, som sa en Jättebra grej, men han hade glömt av att han hade sagt det. Så när jag ringde för att fråga om det så hade han glömt det. Men jag kommer ihåg det ungefär så här, så jag hoppas att det stämmer. Han sa så här att Bibeln uppenbarar Guds verklighet och bönen befäster den. Bibeln visar oss Guds verklighet. Guds ord talar om för oss hur den Gud är. Och bönen är det som, alltså den här på nyttfödelsen, det är starkt kopplat till det. Det står att när vi blir födda på nytt så blir vi Guds barn. Och i att vi är Guds barn så kan vi också prata med Gud. Vi kan umgås med Gud, det blir levande och verkligt. Precis som Guds ord är levande. Och det som jag tycker är väldigt, väldigt härligt med att vi har Bibeln och att vi har bönen är att om jag skulle stå här och liksom försöka förklara för er någonting nytt, alltså en ny väg till att lära känna Gud, så hade den antagligen inte varit så bra. Det som är grymt med Bibeln och det som är grymt med bönen är att folk har gjort det här så sjukt länge. Folk har läst Nya Testamentet i 2000 år, nästan. Folk har läst Gamla Testamentet i åtminstone, kan det vara 4000 år ungefär, något sånt. Och folk har bett under hela den här tiden och troligen tidigare än så också. Alltså bibelläsning, eller att, alltså Bibeln som Guds ord, det är beprövat. Det funkar och därför har man gjort det så länge liksom. Bönen funkar, därför har man gjort det så länge och därför är det en sån trygghet för oss, för att vi kan få göra någonting som vi kan vara trygga med liksom. Samtidigt är det väldigt, väldigt svårt. Det finns väldigt, väldigt mycket att lära sig. Och å ena sidan då kan ju det kännas lite mycket. Å andra sidan så kan vi tänka att det finns mer. Man kan se det från en positiv vinkel, att det finns mer. Hur långt du än har kommit i att läsa Bibeln eller hur långt du än har kommit i ditt böneliv, så finns det mer. Så det jag tänkte att jag skulle göra nu är att försöka måla upp en liten bild av bibelläsning och en liten bild av bön, vad det är för något och hur man gör det. Och förhoppningsvis så kan ni liksom placera in er själva någonstans på den här vandringen. Och nu förstår jag vad jag menar. Jag tänker lite så här att om man springer ett maraton, då börjar man inte med att springa flera mil, utan man börjar med att springa några kilometer. Om man aldrig springer förut, springer man en kilometer, blir jättetrött och lägger sig på gräset och är död. Sen nästa dag springer man 1,2 kanske. Och så bygger man upp lite grann efter tid så. Men målet är fortfarande att springa ett maraton. Och så tänker jag lite grann med bibelläsningen också. Så vi ska börja med Bibeln. Och så vill jag måla upp en stor bild som kanske blir jätteöverväldigande. Och som kanske är alldeles för liten för vissa. För att jag inte har kommit lika långt i bibelläsningen som vissa här inne. Men bara på något sätt, alltså, vad är det som finns? Hur kan det se ut? Och vart kan jag komma? Så att säga. Så vi börjar med det. Om du aldrig någonsin har läst Bibeln förut, då skulle jag rekommendera dig att börja i till exempel Markus evangeliet. Det är en av de kortaste evangelierna av fyra och handlar om Jesus. Och Jesus är en jättebra plats att börja. När du läser Markus evangeliet så kanske du vill läsa Johannes evangeliet. För att det är lite annorlunda, han handlar också om Jesus. Om du har gjort det, då kanske du vill läsa alla fyra evangelierna. Som alla handlar om Jesus. Det är liksom, jag skulle säga att evangelierna är de liksom centrala. Det är en väldigt bra utgångspunkt och det är en väldigt bra slutpunkt för bibelläsningen. Om du har gjort det, då kan man gå vidare och läsa hela Nya Testamentet. Det är 27 böcker. Och en femtedel av Bibeln kanske. Om du har läst Nya Testamentet, då kan man gå vidare och läsa Gamla Testamentet. Som är väldigt, väldigt långt. Och jag tror att om man räknar på det så tar det ungefär 60 timmar att läsa hela Bibeln från början till slut. Så man kan läsa Bibeln på en vecka, en arbetsvecka, att man sätter sig ner och läser hela Bibeln. Och det kan man göra. Jag frågade min bibelskollärare om det en gång. Kan man läsa, bara fundera lite grann på om man kan läsa hela Bibeln under en kort tid, så här typ en vecka eller två veckor. Och han bara, ja, ett bibelmaraton. Så det är tydligen en grej. Man kan läsa hela Bibeln på ett par veckor. Man kan också memorera bibelord. Man kan börja med att memorera, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud, till exempel. Alltså några korta verser. Sen kan man memorera ett kapitel. Sen kan man memorera en hel bibelbok. Man kan pröva att memorera till exempel Bergspredikan. Man kan memorera en psalm. Och redan nu så börjar det bli lite mer, så att säga. För nu måste man, som ni märker, man måste sätta sig in i det här och verkligen ta sig tid för det. Man kan också läsa bara ett kort ställe och bära med sig den under en lång tid. Och läsa en vers, memorera den och bara gå och bära på den liksom i flera månader, i flera veckor, flera år kanske. Ja, och det finns mycket mer att säga. Man kan göra massa saker med Bibeln, tror jag. Men jag vill bara måla upp en liten bild. Så man kan börja någonstans, men man kan också tänka längre och tänka större, så att säga. Det var lite det som var min förhoppning att göra med det här. Sen vill jag också ge en väldigt kort, eller en väldigt liten... jag håller själv på att utforska vad bön är för någonting. Jag tycker det är svårt. Så. Men jag tror att Gud har visat mig lite saker om bönen på senaste. Och jag skulle vilja utmana er till att det är en bra startpunkt. Så en liten bild av bönen som jag ska försöka stretcha lite grann i alla fall. Och jag fick lära mig... jag har väl bett ungefär... Sen jag var 10 liksom, försökt be. Och man lär sig en kultur och man lär sig ett sätt att be sådär. Och en grej som jag har insett mer och mer, eller som jag har lärt mig nu på senaste, är att en svår grej med bön, och kanske det svåraste med bön, är att vara ärlig. Att vara ärlig med Gud. Och särskilt i när man har lärt sig ett sätt att be. När man är van vid ett sätt att be. Då är det lite svårt att ta sig ur det. Så har det varit för mig. Och jag tror att Gud har utmanat mig på senaste. Att liksom backa från det som jag har lärt mig. Och bara börja om från noll på något sätt. Och där har saltaren varit väldigt hjälpsam. För att saltaren är så oerhört genuin. Det är så ärligt och rått alltihopa. De kan säga vad som helst. De kan säga, Gud, döda mina fiender. Gud, kom och kasta dina spjut och skjut dina pilar i mina fiender som förföljer mig. Jag hatar dem. Gud, döda dem åt mig. Så här. Så det är jätteärligt och väldigt brutalt. Liksom. Vilket jag kan tycka är väldigt skönt. Att de är bara sig själva. Och när jag säger ärlig, då menar jag inte bara att inte ljuga. För det kan man hålla sig ifrån bara genom att inte säga för mycket. Utan när jag säger ärlig, då menar jag att inte skämmas, tror jag. Och att vara sig själv. Och att vara sig själv inför Gud är väldigt, väldigt svårt. Vi hade... Häromdagen då, ska se vad är det för dag idag. Det är söndag idag, så i fredags så var ledarna här lite tidigare och hade lite väl på att rigga liksom och ta ett soffor och sånt. Och då var det på kvällen en härlig man som lagade mat till oss. Och så sa han en väldigt skön grej som jag tänkte dela med er av. Han sa så här att laga mat för mycket folk är värre än att stå naken inför mycket folk. Och för er som vet hur det känns att laga mat, så är det lite, det är väldigt blottande. Eller det kan vara väldigt blottande. Man bjuder hem fint folk liksom, och så ska man laga mat och så är det så här, oj, tänk om det inte blir bra. Vad kommer de tycka om mig då? Hur kommer det kännas? Och då tänker jag tillbaka då på skapelseberättelsen när Adam och Eva var nakna och skämdes inför Gud för att de var nakna. Vilket känns som en väldigt slående... Det är på något sätt... alltså naken kanske alla kan relatera till, men det här med maten kanske inte alla kan relatera till på samma sätt. Men poängen är det här, hur ser du ut inför någon? Och till exempel då, om du städar hemma hos dig själv när du får besök, är inte det då kanske, i alla fall för några av oss, att man städar för att man vill se ut på ett visst sätt. Man vill inte att folk ska se att man har det stökigt. Men egentligen det man gör då, kanske till viss del, är att man döljer vem man är för sina gäster. Att man vill inte att de ska se på mig som att jag är stökig, så därför städar jag. Fast om det redan är stökigt, då ljuger man ju nästan. Är det inte lite så? Och det här tror jag att man kan översätta lite grann på olika saker. Alltså städning och mat är en sak, men alltså allt möjligt. Vad lägger du ut liksom på sociala medier? Vad är det du försöker förmedla om dig själv? Och vilka sidor av dig själv är det du inte vill visa? Och att vara ärlig med Gud är att visa de sidorna. Att vara ärlig med Gud är att inte be om annat än det som du faktiskt har på hjärtat. Och att inte visa upp andra sidor av dig själv än vad du faktiskt är. Och jag skulle vilja säga så här, att Gud är väldigt ointresserad av att ha en relation med din image. Gud är väldigt intresserad av att ha en relation med dig. Hänger du med på den? En svensk författare som heter Magnus Malm skriver väldigt mycket bra saker. Han skriver så här, att sanningen är en kontaktyta med Gud. Så att vara ärlig, eller att vara öppen, eller att vara utan skam, att stå inför Gud precis som man är utan att skämmas, det är att stå i sanning, och det blir en kontaktyta med Gud. Där tror jag att bönen börjar. Där tror jag att vi kan börja prata med Gud. Och där tror jag också att vi kan släppa in Guds ord i våra hjärtan. Om vi bara tar emot det på ytan, då kommer det aldrig kunna slå rot. Men om vi öppnar upp oss i tro och litar på att det som Gud gör med oss när vi är ärliga med honom är bra, för att Gud är god, då kan det komma in på djupet. Så det är min utmaning till dig i bön. Om du vet hur man ber, inse då att nej, det gör du inte alls. Utan börja om på något sätt. Börja med att vara helt ärlig. Ta en promenad och liksom släpp fram saker inför Gud som du kanske inte ens visste, som du kanske inte ens är ärlig med dig själv. Liksom. Där tror jag att Gud kan börja göra saker. Och där är också... Det är också där vi verkligen måste hoppas och tro att Gud är god. Och det är det som är så riskfyllt på något sätt. För att om vi släpper fram de här sakerna om Gud inte är god, då har vi bara blottat oss och kan få en smäll på käften. Liksom. Men om vi är ärliga med Gud och han är god, vilket vi tror, då kan han faktiskt börja förändra det på insidan. Och då kan det bli levande. Och då kan vi få en levande relation med Gud. Vi får inte det. Vi kan inte ha en relation med Gud på ytan. För det är han inte intresserad av, utan det måste få komma djupare än så. Så det tänker jag med bönen. Att gör allt du kan för att inte vara religiös när du ber. Och så tror jag att vi kan be Gud om mer av det här. Be Gud om hjälp att vara ärliga. Och jag tror också att vi kan be Gud om en hunger efter att få vara med honom mer. Så ja, det tror jag att det är det jag vill skicka med er. Att kom Man kan sammanfatta det så här, det här kommer på nu, men det är ganska bra. Låt Gud vara den han är och var dig själv. Det tror jag är Guds ord och bönen. Bibel och bön. Låt Gud vara Gud. Läs Bibeln och ta emot honom för den han är. Och bestäm inte själv hur han ska vara. Och var ärlig med Gud. Var öppen med vem du är. Och där kan det komma ett möte där han förvandlar dig och där du kan leva ett liv som hedrar honom. Amen.